Advokat Eriksson får fortsätta. Varsågod.
Ja, tack så mycket. Det är farligt med pauser, för då kommer man alltid på någonting nytt, och det gjorde jag nu med. Eller det är inte nytt, men jag glömde att säga det. Jag ska säga det innan jag kommer in på lagvalsfrågan. Och det har egentligen bäring på hur åklagarna påstår i gärningspåståendet. Där är ju påståendet om att man försöker att förvärva narkotika. Och då finns det anledning att bara erinra om innehållet i två stycken Pol Pot-mejl. Det ena finns i 6-7 1889. Det andra finns i 6-6 sidan 1664. I det första då, som är i 6-7, så skriver Pol Pot den 18 juli 2009 klockan 11.57: du får bestämma hur du vill göra. Då ställer jag den retoriska frågan: skriver man så när man har försökt att förvärva 700 kilo narkotika? Den 9 juli så skriver Pol Pot, och det är ju andra då som jag talade om: de ljög för mig förut och sa att de hade åkt, men jag kan också räkna och fatta att de inte kan ha varit sant. De har sagt en story men orkar inte ens säga den, utan vi gör så här nu. Och vad kan man fundera över detta? Jo, förstås att det verkar som att någon har blivit lurad. Det är väl den slutsatsen som man kan fundera. Då är vi ju tillbaka på den här baren i Colombia. Med någon som överhuvudtaget vare sig har eller har haft tillgång till narkotika, som må ändå har försökt lura någon att han har det. Och då kan man ju inte säga att det skulle finnas en fara för brottets funktion. Då avslutningen, det näst sist i saken, så ska vi tala om lagval. Det är en fråga som ju inte tingsrätten har berört alls. Och då kan man väl konstatera att det är på det sättet att om det talas om ett försöksbrott, så ska man beakta lagen i det landet där brottet kommer till fullbordan. Då påstår åklagarna i den inskjutna nya satsen i gärningsbeskrivningen att, och det har man ju sagt, att fullbordans tidpunkten är när narkotikan levereras till den plats där Maurits ska ta emot den. Och då säger man att det är på internationellt vatten i Karibiska havet. Och då skulle jag vilja säga följande. Hur vet vi det? Karibiska havet är ju rätt, det är en våldsam yta att påstå som brottsplats. Karibiska havet omges av en rad suveräna stater. Trinidad, Tobago, Holland, Barbados, Colombia, Venezuela och Frankrike, så vet jag kunnat komma på. Då ställer jag mig återigen den retoriska frågan: när man faktiskt hade kunnat veta var Maurits befann sig till havs, kan man då säga att det är på internationellt vatten? Är utredningen så robust? Och då säger jag igen, åklagarna förde i tingsrätten en bevisning där han skulle kunna segla på det andra eller ena sättet, rent hypotetiskt. I ett JIT-protokoll så anges det uppgiften: the vessel is currently moving through Isla Margarita. Venezuelanskt vatten, om möjligt. Så vitt jag förstår så går gränsen mellan territorialvatten och internationellt vatten 12 sjömil utanför kusten, förutsatt att det inte finns öar där. Då kan det ligga längre ut. Jag vet inte heller, och anser kanske inte att det är en notoritet eller det, om det kan finnas andra omständigheter som gäller på någon av de här platserna. Jag vet inte det. Då skulle jag vilja fresta mitt rättsfall igen. NJA 1993 sidan 59. Det handlar om en man som seglade runt med ett ton ungefär hash på sin segelbåt. Han seglade till Danmark, han seglade till England och han seglade till Holland. Och så uppstod då frågan vilket landslag är tillämpligt. Då sa högsta domstolen, ja, han har begått fullbordat narkotikabrott i alla dessa länder. Och då får vi välja den lindrigaste. I det fallet så blev det Holland, och på den tiden var maxstraffet i Holland för grovt narkotikabrott av det slaget i alla fall fängelse i 4 år. Då ställer jag frågan i det här målet, vilket lands lag ska vi tillgå? Var ligger fullbordanspunkten? Och utöver det så väcker det väl också frågan då, dubbel straffbarhet. Är försök kriminaliserat? Finns det andra omständigheter som måste beaktas i till exempel Trinidad och Tobago? Jag vet inte. Och ingen på den sidan verkar ha klurat på denna fråga överhuvudtaget, eftersom man gjorde sig av med denna bevisning. Vilket är det sista skälet till att slå fast spiken, att det verkar våldsamt konstigt att påstå att GPS-bevisningen skulle sakna betydelse. Så uppenbart sakna betydelse att en enskild polistjänsteman tycker att han kan trycka på delete-knappen. Och att man kan åberopa sekretessskäl. Och gör man det då? Gör sig av med den där bevisningen. Det finns bara en som kan lastas för detta. Det är staten. Och med det frågetecknet så lämnar jag målet i sak, och så ska jag bara säga någonting om frågan om reseförbud. Det är Andreas Niklassons uppfattning att hovrätten ska nu häva reseförbudet och anmälningsskyldigheten. Jag är väl medveten om att jag inte kan ha någon uppfattning i vilken ordning hovrätten kommer att överlägga till dom i det här målet och frågor om sannolika skäl och så. Däremot tycker jag att med beaktande av vad som har anförts om brottets straffvärde eller straffmätningsvärde, att man redan nu kan konstatera, finns fog för att konstatera, att tingsrätten har utmätt under alla förhållanden ett alltför strängt straff. Andreas Niklasson har under närmare 1 år nu till punkt och pricka, utom när han har varit för länge i rätten, skött sin anmälningsskyldighet och sitt reseförbud, och jag gör gällande att det inte längre finns skäl att detta ska kvarstå, utan han yrkar att hovrätten så snart så kan ske undanröjer detta. Och med de här reflektionerna och det yrkandet så är jag beredd att överlämna målet. Tack så mycket.
Tack så mycket.